Jag har som överskrift, spiran ska inte vika från Juda. Och vi ska läsa från första Mosebok och Jakobs välsignelser över sina söner, de 12 stammarna. I första Mosebok 49. Välsignelsen över Juda är en profetia och löfte om Davids tid som kung. Men det sträcker sig mycket längre. Det sträcker sig ända fram till Messias, kungen i Guds rike. Och en definition av välsignelse är Guds handlande i en människas liv för att föra henne in i den önskade relationen med honom. Och med den innebörden kan vi önska Guds välsignelse över den som inte tror. För det innebär ju att vi önskar att den personen omvänder sig och kommer till tro på Jesus. Olika ord i grundtexten beskriver olika innebörd av välsignelse. Vad ordet välsignelse står för. Vi tar emot Guds välsignelse genom att böja knä, det vill säga ödmjuka oss. Det är det hebreiska ordet berak. Ordet talar också om tjänande när Jesus böjde sig ner till oss för att ge sitt liv för våra synder och ge oss förlåtelse. Gud välsignar oss med den högsta formen av lycka, betyder ordet som är escher eller ashar på hebreiska. På grund av den här lyckan då är på grund av det eviga hoppet och livet i Jesus. Guds ledning är en välsignelse och han leder på en jämn väg, finns i ordets betydelse, escher eller ashar. Den som är välsignad av Gud, när vi tar det grekiska ordet makarios, har en inre tillfredsställelse oavsett och oberoende av yttre omständigheter, därför att Jesus bor där inne. Världens lockelser kan inte tillfredsställa mer när Gud så har berört vårt inre. Tomrummet är nu fyllt av Guds närvaro. När vi välsignar Gud, som det står om ibland, och då tar jag det grekiska ordet evlogeo, då talar vi gott om Gud och vi prisar honom, betyder ordet. För han är beundransvärd och värdig all tillbedjan och all ära. Ordet har också betydelsen att multiplicera. Gud kan bryta våra begränsningar och han kan göra som med brödundren som Jesus utförde. En liten resurs räcker mirakulöst till väldigt många. I Abrahams avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, står det. Och i Nya testamentet, där står ordet på grekiska en evlogeo. Och det ordet står bara i den profetian och i dåtid. Välsignelsen är Messias Jesus. Välsignelse innebär också andlig uppbyggelse och att Gud förser på olika sätt. Men framförallt handlar det om det inre livet. Abrahams välsignelse var löftet om den helige ande i Jesus Kristus till alla som tror. Inte bara judar utan också hedningar, skriver Paulus i Galaterbrevet 3, vers 14. Guds löften till Israel skulle därifrån gå ut till alla folk. Guds välsignelse finns också i det han tillåter i våra liv till fostran. Eftersom det ger en god frukt. Guds välsignelse gör det möjligt att överhuvudtaget tjäna Gud. Nu går vi till första Mosebok 49 och läser vers 1 där det står: Och Jakob kallade sina söner till sig och sa: Kom hit till mig så ska jag tala om vad som ska hända er i kommande dagar. Det här är intressant ord, för det står i de sista dagarna. Yomim Asharit på hebreiska. Och här är ett exempel på att profetia kan uppfyllas gång på gång och sedan gälla på ett speciellt sätt i de sista dagarna. Och välsignelserna, det var ju profetier. Vi går till vers 8 om Juda. Juda, dig skall dina bröder prisa. Din hand skall vara på dina fienders nacke. Din fars söner skall buga sig för dig. Ett ungt lejon är Juda. Från rivet byte har du rest dig, min son. Han böjer sig. Han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna. Vem får honom att resa sig? Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter. Förrän han som den tillhör kommer, och folken blir honom lydiga. Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. Hans ögon är dunkla av vin, hans tänder vita av mjölk. Vi kan genast koppla ihop en del ord med Jesus. Men först ska vi reda ut vilka som är judar. Det finns ju missuppfattningar och felaktigheter hos en del människor om det än idag. Och har alltid funnits, och för inte länge sedan mötte jag en sådan kommentar. Benämningen jude kommer av juda. Och till juda eller till judahus räknades judas stam och Benjamins stam. Det var de två stammarna som höll sig till Davids hus, alltså till kung David, och blev sydriket juda när landet delades efter kung Salomos tid. Nordriket hette Israel, och dit räknas de övriga 10 stammarna. Efter babyloniska fångenskapen kallades alla Israels 12 stammar för judar, och i Nya testamentet kallas ju därför alla judar oavsett stam och räknas som det judiska folket och Israels folk. Och det är så det är idag. I Romarbrevet skiljer Paulus på den som är jude i yttre och i inre mening. Juda till det yttre är man från födseln av det folk som härstammar från Abraham, Isak, Jakob och Jakobs 12 söner, eller de 12 stammarna, efter köttet. Men det andliga, djupare innebörden beror inte på härstamning efter köttet. Paulus tar upp det här därför att många judar i Israel, framför allt de religiösa ledarna, trodde ju att de automatiskt var Guds barn på grund av sin härstamning, på grund av yttre omskärelse och laggärningar. De hade, som det står i Andra Timoteusbrevet 3 och 5, ett yttre sken av Guds fruktan, men förnekade dess kraft i sitt inre. Alltså. Romarbrevet 2:28. Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden. Det är alltså på nyttfödelsen Paulus talar om här, och inte genom bokstaven, alltså lagen. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Och i Filipperbrevet 3:3 skriver han: det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte litar oss på yttre ting. Det är så här att juda, namnet, betyder Herrens pris, Herren vare prisad och den som prisar Herren. Och det Paulus menar här är att en sann jude är jude i sitt inre, för det är den som prisar Herren i sitt hjärta. Och som är av juda, det vill säga tillhör Messias. Han som är uppfyllelsen av profetian över Judas stam. Detta är Guds Israel, och här ingår alla frälsta. Det är det andliga Israel. Samtidigt, och det är viktigt, samtidigt är det judiska folket efter härkomst i yttre mening fortfarande Guds utvalda folk. Det ena utesluter inte det andra. Ersättningsteologin som säger att vi kristna har ersatt det judiska folket är en villolära. Den måste avslöjas gång på gång, för den dyker ständigt upp där man inte är grundad i Guds ord eller håller sig troget till Bibeln. Romarbrevet 11:1 skriver Paulus: jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Och här syftar han på det judiska folket efter härstamning, efter köttet. Visst inte, skriver han. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sitt. Så det judiska folket är fortfarande Guds utvalda folk, men ingen blir automatiskt frälst genom att vara född jude. Frälsningen sker invärtes genom omvändelse och tro på Jesus som frälsare. Han eller hon prisar Herren, alltså är jude i sitt inre. Jag blev intresserad av profetian här över Benjamins stam, alltså Paulus härstamning, och gick tillbaka för att se vad Jakob profeterade över den. Första Mosebok 49 och 27. Benjamin är en glupsk varg. På morgonen äter han rov, på kvällen fördelar han byte. Ja, det stämde ju ganska bra på Paulus då när han hette Saulus. Det står att han andades hot och mordlust, förföljde och ville utrota Guds församling innan han mötte Jesus och blev förvandlad. Saulus var en nitälskande farisé som försvarade lagen, men hans gärningar och hans frukt avslöjade att han var som en varg i fårakläder, ett rovdjur. Han var jude av härkomst, men inte andligt i sitt inre. Saul eller Saulus betyder krävande, utlånad, dike och död. Ja, man kan ju säga att Saulus hade utlånat sig till Satan under den här tiden. Paulus, som han fick heta sen, betyder liten eller den lille. Och Paulus blev liten i sig själv, men han blev till stor välsignelse i Guds hand. Vid närmare studier upptäcker man att den här versen kan översättas på ett annat sätt, som ger en annan innebörd. Och det kan också stämma, det ena behöver inte utesluta det andra. Benjamins stam var nämligen också känd för sitt mod och sin stridskamp. Och så kan versen översättas: Benjamin går efter en varg. På morgonen förtär eller uppslukar han rov. På kvällen delar han bytet. Här får profetian en annan innebörd alltså. Den pekar ju bildligt på Jesus seger över djävulen och allt det onda genom sin död och uppståndelse och delningen av bytet vid tidens slut. Och Jesus han sa i Markus 3, vers 27: Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sedan kan han plundra hans hus. Och i Lukas 11, 21: När den starke, och här syftar ju naturligtvis Jesus på djävulen, beväpnad vaktar sin gård, får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, och här syftar Jesus på den starke i Jakob naturligtvis, honom själv, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Och vi läser i Kolosserbrevet 3:15 att Jesus avväpnade andevärldens första och väldigheter genom korsets seger. De kom alla på skam. Jesu ord, när han säger detta, det syftar på profetian som Jesaja fick uttala. I Jesaja 49 från vers 24. Kan man ta ifrån den starka hans byte? Eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? Ja, så säger Herren, nu skall den starkes fångar tas ifrån honom. Bytet ryckas ur tyrannens hand. Och detta syftar ju på djävulen och hans tjänare. Jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv rädda dina barn. Så sa Herren genom Jesaja. Och i Hesekiel 34, vers 8 säger Herren: Så sant jag lever, säger Herren, Herren, sannoliken. Därför att mina får har lämnats till rov. Och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur. De har ju ingen herde. Här syftar Jesus på vilda djur, då på falska herdar. Och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får. Och i vers 11, ty så säger Herren, Herren, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Och det här är ju en profetia som kan uppfyllas många gånger i historien, men som framförallt uppfylldes när Jesus föddes i Israel. och sökte upp dem, sina får, sina förlorade får. Psalm 68, vers 12. Herren låter sitt ord förkunnas. Stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet. Härskarornas kungar flyr. De flyr. Husmorden där hemma får dela bytet. Orden här betyder att fiendearméernas kungar flyr snabbt. När Guds tjänarinnor kommer och förkunnar Guds ord och får dela bytet, det vill säga rädda människor och föra dem till Jesus. När Paulus hade mött Jesus till frälsning gick han också efter vargen, kan man säga, det vill säga djävulens villolärare. Han avslöjade och slet itu dem, uppfylld av Guds ande. Han kämpar mot gnosticism, framgångsteologi, dominionism och andra falska läror. Han avslöjade vargar i fårakläder och räddade många från deras makt. Man kan nog säga att Paulus var med och uppfyllde profetian i Jesu namn. Vi går tillbaka till första Mosebok 49, går till vers 8. Så vi ser lite vad betyder de här orden, för det kan ju vara svårt att förstå när man läser tills man börjar fördjupa sig. Jag tycker alltid det är spännande med sådana här uttryck som man först undrar, vad betyder det här? Och börja studera och få ljus över ordet. Juda, dig ska dina bröder prisa. Din hand ska vara på dina fienders nacke. Din fars söner ska buga sig för dig. Ordet buga sig är shachach på hebreiska. Och det betyder att falla ner eller tillbe. Eller att göra lydig. Profetian här säger först och främst att alla Jakobs stammar, hela Israel, ska prisa Juda. För i den stammen skulle Messias födas. Och i förlängning gäller profetian i evangeliet till alla folk. Även alla Guds fiender ska tvingas böja sig och erkänna att Jesus är Messias och den han säger sig vara. Ingen kan fly undan på den dagen. Och vi läser i Jesaja 45 och 23. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böja sig, alla tungor ska ge mig sin ed. Det är Gud som säger detta. Och det var de orden som Paulus sen syftar på när han skriver i Filipperbrevet 2 från vers 9. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Och vi fortsätter i Jakobs välsignelse här över Juda i vers 9 i första Mosebok 49. Ett ungt lejon är Juda. Från rivet byte har du rest dig, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna. Vem får honom att resa sig? Man kan också översätta den här meningen här, ett ungt lejon är Juda, som ett rivet byte har du kommit hem, min son. Det går också att översätta på hebreiska. Och det här beskriver ju då Jesus som ödmjukade sig, böjde sig och blev ett offer, det slaktade lammet. Nu är han det segrande lejonet av Juda som lägger sig ner efter fullbordat verk. Jag tror att det är det som versen betyder. Lejonet, det brukar kallas kungen. Det är kungen som segrar i strid, står lejonet för. Och en lejoninna beskyddar sina ungar. Och de här orden, de återfinns i Bileams profetia om Israel i fjärde Mosebok 23, vers 24. Se, ett folk står upp likt en lejoninna, likt ett lejon reser det sig. Det vilar ej förrän det ätit rov eller uppslukat rov. Om vi läser verserna innan där från vers 20. Och där får Bileam uttala, se att välsigna är ordet barak på hebreiska. Att välsigna är mitt uppdrag. Han, alltså Gud, har välsignat och jag kan inte ändra det. Ingen ofärd kan skådas i Jakob. Ingen olycka kan ses i Israel. Det här var ju när Barak ville försöka få Bileam att förbanna Guds folk, att förbanna Israel. Men han kunde inte och han fick det inte, för Gud stoppade honom. Och han måste tala det Gud hade sagt. Herren, hans Gud, är med honom. En konungs jubel hörs bland dem. Och här i de här verserna så kan vi ju hela tiden se hur Jesus liksom strålar fram. Lejonet av Juda, som är lejoninna, bildligt då, som beskyddar sina ungar. Ett lejon som strider mot det onda. Och en konungs jubel hörs bland dem. Och vers 22, Gud förde dem ut ur Egypten. Hans styrka är som vildoxens. Ingen trolldom hjälper mot Jakob. Ingen spådom mot Israel. När tiden är inne ska det sägas som Jakob och Israel. Vad har inte Gud gjort? För Gud beskyddade ju alltid folket så länge de höll sig till honom. Och i Kristus Jesus, i förbundet, i det nya förbundet som vi tillhör, gäller det beskyddet oss på samma sätt. Beskyddet mot häxkraft, mot trolldom, mot förbannelser och all slags okult verksamhet. Guds beskydd gäller mot falska anklagelser, mot förtal och lögner. Och jag kommer ihåg ett profetiskt budskap som vi fick, Jan och jag, för många år sedan genom en pastor som vi har stort förtroende för och känner väl. Och det var bland annat detta: jag har välsignat er för att andra ska bli välsignade genom er. Det är jag som utstakar vägen, säger Herren. Ni har fått gå en svår väg som ibland varit törnig, men törnerna har inte skadat er, för jag har beskyddat er. Och de här orden, de var lite märkliga. Jag kommer ihåg dem väldigt väl, för vi trodde nog att vi hade tagit en del skada av det som hade hänt. Men Gud, han vet hur allt ligger till. Och vi fick tacka för hans beskydd. Törnerna hade inte skadat oss, sa Gud. Och då är det så. Och det finns starka löften till Guds tjänare, och då menar jag både män och kvinnor. Bland annat i Jesaja 54, vers 14 och 15. I rättfärdighet ska du bli befäst. Förtryck ska vara fjärran ifrån dig. Du har ingenting att frukta. Förskräckelse ska vara borta. Den ska inte komma dig nära. Om man sammangaddar sig emot dig, kommer det ingenlunda från mig. De som sammangaddar sig mot dig ska falla för dig. Och i vers 17. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Och varje tunga som upphöver sig mot dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel. Och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Ja, här har vi en underbar beskyddare. När Herren beskyddar sina barn, sitt folk. Vi fortsätter i första Mosebok 49, vers 10. Spiran, här är ordet kävet, som betyder stav eller spira eller käpp. Spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven, shakak på hebreiska, från hans fötter, förrän han som den tillhör. Och det här heter silo eller kilo på hebreiska. För att han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. På hebreiska kan det här översätta till dess silo kommer, eller han som riket tillhör kommer. För silo här syftar på Messias. Och namnet silo betyder lugn, trygg, fridsfursten, hjälten, fridsam, sänd eller lycklig. Och fridsfursten skulle komma ur Juda. Ordet kävet som vi läste beskriver Jesu ämbete som kung. Där har vi spiran. Och herde, staven och käppen. Shakak som jag läste beskriver Jesus som domare. Det är härskarstaven. Så Jesus han uppfyller profetian över Judas stam helt och fullt. Vi lär känna Jesus som frälsaren först och främst när vi kommer till tro. Men han är också kung, herde, den gode herden, herre, herren, överste präst och den rättfärdige domaren. Och som sådan ska vi också lära känna Jesus genom livet. Vi lär känna Jesus som kungen i Guds rike. Och en definition på att älska Gud med Guds kärlek, alltså grekiskans agape, det är att vandra i en kungs vilja. Eller att vandra i kärlek, att vandra i Guds kärlek. Vi lär oss att söka Guds rike, alltså Guds vilja först, som det står i Matteus 6:33. Så här är det underkastelse och lydnad som är det centrala. När Jesus är kung. Ängeln Gabriel sa förresten till Maria i Lukas 1:32. Han skall bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike skall aldrig få något slut. Det görs försök att ta Messias plats. För människor vill härska över världen och tror sig kunna rädda planeten och allt utan Gud. Jag har läst att inom kabbalismen, judisk mystik, som ju är, det finns mycket okult i, och i kontemplativa andliga övningar enligt jesuiten Ignatius av Loyola, finns samma tankar att etablera riket, som man säger. Ja, här finns det många fikonlöv, alltså yttre verk istället för inre liv. Och när världens ande kommer in bland kristna, då formas villolärer som säger att kyrkan ska få makt att styra världen, dominera och få herravälde. Och man påstår att Guds rike etableras genom att underordna sig vissa apostlar som ska härska över Guds församling. Genom under och tecken och manifestationer. Och de här är ju både falska och obibliska och till och med okulta många gånger. Och allt sådant leder till förakt mot Guds verk och Guds folk. Men Gud säger att ingen kommer att lyckas. Hur mycket man än försöker, vad man än gör. För spiran skall inte vika från Juda. Spiran skall inte vika från Guds Messias, kungen i Guds rike, sonen, han som riket tillhör, alltså Silo. Och den som förkastar kungen kan aldrig komma in i Guds rike. Vi har ju förebilder till exempel när David intog Jebus, som betyder den som trampar ner, eller den vattenlösa kullen, som sen fick namnet Jerusalem, Jerusalem, som betyder fridens boning eller vision av frid. Och Jesus är vår frid. Han är vår Silo eller Shiloh, fridsförsten som har spiran. Jerusalem är staden där Gud har fäst sitt namn, läser vi. Och namnet står för karaktär och Guds auktoritet. Så att tillhöra Jerusalem, och då syftar jag på det himmelska Jerusalem, är att vara under Jesu namn, under Jesu herravälde och tillhöra Guds rike. Vi får gå bort eller dö bort från vårt eget herradöme, herravälde, och gå in under Jesu herradöme. Det är sann trygghet för all framtid. Vi lär känna Jesus som herden. Den gode herden leder fåren på rätta vägar. Psalm 23 står i vers 3. Och i vers 2 läser vi: han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Och vidare läser vi sen om hur han tröstar. Han är med i dödsskuggans dal och så vidare. Gud tvingar inte. Han leder i frid. Den helige ande är kärlekens ande, Och det är drivkraften. Och Paulus, han skrev ju till Kristi kärlek driver oss. Han uttryckte det i andra Korinthierbrevet 5 och 14. Och Jesaja profeterade om när Guds folk går hans ärenden i Jesaja 55 och 12. Med glädje ska ni dra ut, i frid ska ni föras fram. Det är så den gode herden leder. Vi lär känna Jesus som Herre och Herren. För Jesus är Gud, Herren. Och han är överallt. Och vägen till seger för oss är att ödmjuka sig inför honom och överlåta sig åt honom på livets alla områden. 1 Petrus 5, vers 6 och 7. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Och det betyder att gång på gång får vi lära oss att förtrösta på Gud och vila i den förtröstan. Det är hans tid som gäller. Han har inte glömt dig. Han har inte lämnat dig. Och ibland får vi ett ord från Gud mitt i stormen som vi får hålla fast vid. Vill jag känna Jesus som överste prästen? Hebreerbrevet 4 från vers 14. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Tänk, Jesus har sånt medlidande. Och varje gång vi får nåd, då visar han sin stora barmhärtighet och sitt medlidande. Därför uppmanas vi att komma frimodigt inför tronen. Jesus vet hur det är att vara människa, och han är medlaren som manar gott för oss och hjälper genom allt. Som överste präst gick Jesus korsets väg och uppfyllde allt som Guds rättfärdighet krävde. Romarbrevet 6 och 5. Ty är vi förenade med honom genom en död som han, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Ordet förenad med det på grekiska symfosos, det betyder att planteras tillsammans, att växa tillsammans, att vara förenad med, och det beskriver alltså en process. Versen före här talar om dopet. När vi begravdes, alltså vår gamla människa begravdes med Jesus för att uppstå med honom till ett nytt liv. När du gav ditt liv till Jesus, då blev du en planta som Fadern har planterat. Och du växer tillsammans och förenas med Jesus. Det är att leva med korsets innebörd. Jesus sa om fariserna som förkastade honom i Matteus 15 och 13. Varje planta som min himmelske fader inte har planterat ska ryckas upp med roten. Och dessa fariser påstår ju att de tillhörde Guds rike, men de föraktade självaste kungen och överste prästen i riket. Och det som hade upprört fariserna här, det var det som Jesus sa innan i vers 7. Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan, alltså deras inre, är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud. De var judar efter köttet, efter härkomst, men inte andligt i sitt inre. De här fariserna som Jesus talar till här. Och här avslöjar sig alla slags ledare som har valt bort korset, den smala vägen. Då handlar det alltid om att göra gärningar och bli stor och nå sin fulla potential, hör man ju ofta. Istället för hjärtats totala överlåtelse åt Gud. Och det kan handla om att följa program och stora mänskliga planer för att bli många och stora i världen. Istället för att lära människor att söka andens ledning och Guds personliga vilja. För i Guds rike gäller Guds vilja. Och när Gud får förändra hjärtat, då blir det synligt utåt, och det ger Gud äran. vill er också känna Jesus som domaren. Jesaja 33 och 22. Ty Herren är vår domare. Herren är vår lagstiftare. Här är samma ord som härskarstaven, shakak, som också syftar på att Jesus är domaren. Herren är vår konung. Han är den som frälsar oss. Och i Hebreerbrevet 4:12, där står det att Guds ord är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Om kyrkan inte vill tala om Guds rättvisa domar, då är något väldigt fel. För i Bibeln är det bara falska profeter som enbart talar om framgång och sockrar det positiva budskap utan varningar eller skärpa. De vill vara människor till lags. Allt står väl till. Den som inte låter kärleken till sanningen få rum blir utlämnad eller prisgiven till lögnen, som man då gärna vill höra och tro på. Och det står om i andra Thessalonikerbrevet 2, vers 11 och 12. Guds godhet och kärlek, alltså agape, byts ut då mot en allmän medmänsklighet som kallas godhet och blandas ihop med Jesus. Och i nästa steg är alla lika goda, inom citationstecken då. Och Jesus blir en god ledare bland många andra. Avfallet och lögnens ande har därmed gått långt. Och djävulen vill ju inte höra om Guds domar, förstås. Vi förstår var sådana tankar och allt sådant kommer ifrån, vem det kommer ifrån. Vi går tillbaka till första Mosebok, Jakobs välsignelse där och vers 11, kapitel 49. Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. Och jag kan säga direkt att druvors blod är bildligt, syftar på Jesu blod. Och vi känner igen de här orden, tror jag. Zakaria 9 och 9. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Hör jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Och vi går fram till Matteus 21 från vers 1. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Jesaja tar upp samma tema som i Jakobs välsignelse, men också att Gud kommer att döma sina fiender. Och i Svenska folkbibeln i det kapitlet är det överskriften vedergällningens och återlösningens dag. Jesaja 63 från vers 1. Vem är han som kommer från Edom, från Bosra, i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa. Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vindtrampares? En vindpress har jag trampat, jag ensam. Ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad. Ty hämndens dag var i mitt hjärta, och året för min återlösning hade kommit. Det var den här profetian som Jesus citerade en del av i Nasarets synagoga. Och vi går till Jesaja 61. Om hämndens dag tänkte jag på där. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för det fångna och befrielse för det bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Här har vi planterna som är fadern har planterat, som Jesus tar dem. Och den slutliga trösten, den kommer ju framför allt vid Jesu återkomst, som det här också beskriver. Men han tröstar ju oss också här och nu. Här är nådens tid slut, när vi läser här i Jesaja. Och Guds fiende kommer på skam. Och Jesus läste inte hämndens dag i Nasaret, för det hör till hans andra ankomst. Det var ju då, när han kom då och läste detta, då gällde nådens år. Men det kommer också en hämndens dag. Vem är han som kommer från Edom, står det. Edom betyder jordisk eller röd. Adam heter röd på hebreiska, av Edom, Edom. Edom var ständigt fiende till Israel, edomiterna. Och domen över Edom beskrivs i Jesaja 34. Och det kan liknas vid ett religiöst Harmagedon eller skökan Babylon i Uppenbarelseboken. Där står Edom för avfallna kristna och falska religioner enade i en världsreligion. Det är så jag ser att man kan tolka det. De är Guds folks fiender. Och Edom var landet där Esau bosatte sig. Och det står ju om Esau i Hebreerbrevet 12 och 15. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott. Här är inte Guds plantering inte. Här är den ondes plantering. Och vållar skada och många smittas. Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnar han ifrån sig sin förstfödslorätt. Och förstfödslorätten innebar ju Guds välsignelse, Guds oförtjänta välsignelse, beroendet av Guds nåd till fostran och att bära vidare Guds löften om Messias. Det innebar också en dubbel arvslott, men Esau, som det står i andra Timoteus 3 och 4, älskade vällust mer än Gud. En bitter rot, det är detsamma som plantan som rycks upp med roten. Som Jesus sa. Det är samma som ogräset bland vetet. I Matteus 13. Vi läste här att bitterhet är smittsamt. Bitterhet riktas ytterst mot Gud. Även om det är mot människor på olika sätt. Men ytterst alltid mot Gud. Och falska lärare som sprider villolärare bland Guds folk. De sår bittra rötter. Ljumma kristna. Som likt Esau tar lätt på Guds fruktan, riskerar sin frälsning. Edom är dömd, står de. Världens visdom är dårskap inför Gud. Edom, jordisk. Jakobs brev 3:15 står om sådan vishet. Den kommer inte ovanifrån utan är jordisk. Här har vi ju betydelsen av Edom. Jordisk. Oandlig, ja, demonisk. Det är samma ord som beskriver Esau. Bosra, det var Edoms huvudstad. Och namnet betyder vedermöda, nöd, trångmål eller trängsel. Och i den sista vedermödan sker en uppdelning när ogräset samlas, alltså de ogudaktiga. Och skiljs mer och mer från vetet som är Guds folk. Jesus är mäktig att frälsa. Han är också ensam den som har rätt att döma. Och vi går till Uppenbarelseboken 19 och från vers 11. Jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Jag undrar på det, Jesus är kung över alla kungar som har funnits och någonsin finns. Han är kungars kung. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är Guds ord. Och Jesu blod renar från all synd, men den ogudaktige trampar på det och får ta konsekvenserna av det. Vers 14. De himmelska herrarna, det här syftar på änglarna, följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, det är ju Guds ord igen, som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktige, stränga vredes vindpress. Här har vi det igen, samma ord som Jesaja 63. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre. Guds fiender krossas, beskrivs det här som druvor krossas av intramparen. Alla har ett val, om man vill lyda konungars konung eller inte. För det kommer en dag när det sista ropet hörs, också till den här världens religiösa system, sjökan Babylon. Gå ut från henne, mitt folk, i Uppenbarelseboken 18:4. När ljuset slocknar, då har Guds folk lämnat. Ljuset är borta och mörkret är kompakt. Syndens och ondskans mått är fullt. Vad var sjökan Babylons värsta brott? Hon hade bedragit alla folk och förföljt Guds folk. Och det står alla folk i Uppenbarelseboken 18:3. Och det säger ju att det sker globalt. Men det kan också syfta på förföljelsen av Guds folk som har skett genom hela historien. Och då står benämningen Babylon för alla Guds fiender. Jesus sa till Saul: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han svarade: Vem är du, Herre? Rösten svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Det läser vi om i Apostlagärningarna 9, när Paulus berättar om sin omvändelse och det här mötet med Jesus på vägen till Damaskus. Att förfölja Guds folk, det är detsamma som att förfölja Jesus, att attackera Gud själv. Och det gör man inte ostraffat om man inte bekänner och ångrar sig. Och den sista versen i Jakobs välsignelse över Juda stam i första Mosebok 49:12. Det var ju: hans ögon är dunkla av vin, hans tänder vita av mjölk. Det kan också översättas på hebreiska: hans ögon är mörka som vin under sin bästa tid. Och vin här är ju bildspråk, och bildet står för glädje och kraft i den helige ande. Syftar ju på Jesus här. Om mjölk, det är Guds rena ord, hans livgivande ord, står om i andra Petrusbrevet 2:2. Och vitt står för renhet och fullkomlighet. Men vin och mjölk, det står också för andlig föda, för proviant i alla tider och prövningar. Det finns färdkost, det finns ett förråd. Och det kan vi läsa om i psalm 132 från vers 15 till sist här, det sista bibelordet vi läser. Sions förråd, ordet Said på hebreiska, skall jag rikligen välsigna. Här står det barak, barak, välsigna. Det är ett starkt uttryck för välsigna. De fattiga ska jag mätta med bröd. Prästerna ska jag klä i frälsning. Och de fromma ska jubla högt. Det här är ju allt Guds folk som ett heligt prästerskap i första Petrus brev 2:5 som det står. Där ska jag låta ett horn skjuta upp åt David. Jag har tillrett en lampa åt min smorde, alltså åt min Messias. Hans fiender ska jag klä i skam. Men på honom skall hans krona glänsa. Ordet Said betyder att jaga och fånga för att få mat, men också föda, förråd, färdkost, näring och lunch, eller Att ta med eller packa proviant eller mat för en lång resa betyder ordet. Och som jag sa, barak, barak betyder jag ska rikligt välsigna eller jag ska förse och mätta på alla sätt. Det här är kungen Jesus löfte till sina barn om välsignelse. Spiran är för alltid hos honom och kallelsen den gäller alla som vill. Jesaja 55 och vers 1. Hör på alla ni som törstar. Och här syftar det naturligtvis på att törsta efter rättfärdighet som Jesus säger i Matteus 5 och vers 6. Kom hit till vattnet och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Guds förråd sinar aldrig och spiran skall inte vika från Juda. Spiran skall inte vika någonsin från honom som riket tillhör, Jesus Kristus.